Första frågan. Vad tycker de om Jordan Peterson? Läser man på länken till Stora Syster till exempel så låter det ganska mycket som Peterson. Citat. Vår mission är att kvinnor ska vara sanna mot sig själva, stå upp för sig och stå rakryggade i livet. Vi fokuserar på feminint ledarskap och att våga stå sårbara och utan mask i utmanande situationer.
Det roliga var ju när vi startade Stora Syster så hade jag inte läst någonting med Jordan B. Peterson. Eller hört direkt någonting med honom. Det är väl att jag befinner mig i ett sammanhang där det är mycket prat om att leva på det här sättet. Så jag tror det är dels därifrån, men också att jag tror på ett sånt sätt att leva för att jag själv inte har varit där lite för länge. Att så här, bygga upp på mina masker, sätta mig i en offerroll och inte ta ansvar för vart jag vill i mitt liv. När vi startade upp det var det vi ville föra vidare. Jag älskar Jordan B. Peterson,
ja,
i och med att det var frågan.
Alltså, det verkar som människor är rädda för den här boken. Nu har det kommit en bok till, men att det finns en rädsla för boken och så måste den så här, istället för att, det står ju massa saker. En del gör mig klokare, en del är så här, jag fattar inte eller håller inte med, eller det här är över mitt huvud. Men det är väl bara att se vad det har att ge. Liksom. Vad intressant.
Okej, vi kör vidare med nästa fråga. Jag tycker det vore intressant att höra vad de har för definition av kvinnligt ledarskap och hur det skiljer sig från andra typer av ledarskap.
Det är en väldigt bra fråga. Jag tror inte att det skiljer sig överhuvudtaget. Jag tror att det handlar mer om person än vad det handlar om kön. Eller i mitt fall så gör det i varje fall. Och jag har haft flera kvinnliga regissörer som har varit otroligt dominanta och tydliga och självklara, som jag tror många skulle klassa som klassiskt manligt ledarskap, men som inte alls har haft en könsbetingning i sig. Så att jag säger mer person än kvinnligt.
Jag håller med dig, och med tillägget att kvinnliga ledare som jag har träffat, och kanske också mitt eget, jag kan säga kanske, och mitt eget ledarskap, är mer inlyssnande, mer tålamod och har ett perspektivtänk som jag tycker om. Så men i första hand person. Så. Vad säger du?
Jag kör väl en copy-paste på den också, men jag har haft en kvinnlig chef i mitt liv. Och hon var fantastisk. Och det hon gjorde var att skapa trygghet för mig. Och så här, tro på mig. Vilket ja, också har funnits med i... Ja, nej, den är ändå lite svår. För att jag upplever ju samma sak i andra jobbsammanhang också. Nu är ju det jobbsammanhanget jag är i just nu, det är ju väldigt annorlunda mot det jag har varit i innan. Men om jag ska jämföra innan jag började jobba med det här och de som var manliga chefer och de som var kvinnliga chefer, det var annorlunda. Det var mer trygghet med den kvinnliga chefen som så här såg, satt ner, pratade, medan det andra var mer så här: nu går vi in på kontoret och så lämnar vi allting utanför, vi lämnar känslor utanför, nu kör vi. Det var liksom den, det var ta inte med det du har hemifrån. Ta inte med dig hit, utan nu är du på jobbet. Så det skulle jag säga är nog den skillnaden jag har personligen upplevt.
Hur ser de på Alexander Bards syn på matriarken? Hans perspektiv är att de viktiga matriarkerna i samhället är äldre kvinnor med erfarenhet och visdom som kan vara mentorer till yngre kvinnor.
Jag tycker inte nödvändigtvis det behöver vara en äldre kvinna. Utan beroende på erfarenhet och vad man har för visdom med sig. Det finns kvinnor som har levt fram typ till 25 och har fått uppleva så otroligt mycket i sitt liv. Medan det kan vara kvinnor i 60-årsåldern som inte har upplevt så jättemycket i sitt liv. För mig har det inte riktigt med just åldern att göra kanske.
Ja, men jag håller med Alexander där. Det är min bild av det. Naturligtvis är det inte bara åldersstyrt. Det är mer vad en matriark representerar för mig. I visdom och mod och styrka. Och omsorg och kärlek. Liksom. En matriark för mig är liksom ingen, det är ingen krigare. Utan det är en grundad vis kvinna som tar sin visdom vidare någonstans. Mm. Absolut. Men jag tänker också att ha levt länge är ju en hjälp på vägen. Liksom. Att kunna göra det. Och vilja. Mm.
Jag skulle säga att jag tycker att alla kvinnor som tar hand om varandra och backar och gör det möjligt för andra kvinnor, men också män. Alltså för mig igen, det blir så fel när det är könsbetingat. Men alla människor som hjälper varandra tycker jag förtjänar en fantastisk guldstjärna i himlen. Sen så tänker jag att det också ligger på, om man då ska använda matriarken eller patriarken, att det ligger till alla oss under att också söka oss till dem som vi vill bli vägledda av.
Mm.
Och att i det med den, vad ska man säga, jag vill säga undgivelse, men det är det inte, men med den öppenheten inför den personens ord och kraft och handlingar och tankar, så tror jag att det är ändå där, lyfta människor till positioner. Och jag tror att yngre kvinnor skulle tjäna enormt mycket på att lyfta äldre kvinnor. Och jag tror att det ligger, nu kan jag inte riktigt räkna mig själv som ung längre, men hos oss, men hos oss att på riktigt börja lyssna och att förstå att det flödet av information som når oss hela tiden kanske inte är det vi ska lyssna på, utan som du sa i början, Navid, gå på promenad med mormor.
Mm.
Och lägg ner telefonen.
Mm.
Hur tänker du omkring moderskap? Vilken plats / prioritet har detta i en modern karriärkvinnas liv?
Har du barn?
Nej.
Nej, okej. Okay. Då kan jag, utifrån min position att vara mamma till 2 och förälder till 5. Det har fått ta en enormt stor plats. Och det utvecklade mig, mitt moderskap utvecklade mig som person oerhört mycket. Så att moderskap och föräldraskapet framförallt, men nu pratar vi om just moderskap. Liksom, de egenskaper vi utvecklar ska hållas högt. Vi blir så utpräglade diplomater, projektledare, vi ställer oss utanför oss själva. Helt plötsligt är någonting viktigare än livet självt. Så att moderskapet i yrkeslivet tänker jag ska prioriteras av många olika anledningar, inte bara hur, vad det innebär för individen själv, utan vad det innebär att ha utvecklats på det sättet och hur man ska hylla föräldraskap i yrkesvärlden. Så att, och ju fler barn desto bättre på ett sätt, därför att det är traggligare att ha 7 barn än 1. Så att jag tänker moderskapet är någonting som ger oss egenskaper som vi inte hade tillgång till innan. Vet jag inte om jag svarar på frågan. Men det är så jag ser på moderskap.
Mm.
Jag vet inte om ni har andra liksom andra perspektiv. Jag pratar utifrån mamma-rollen.
Mm.
Liksom.
Mm. Jag kan bara säga att jag kommer från en familj med helt otroligt starka kvinnor. I den bemärkelsen att de har jobbat och de har slitit och de har överlevt krig. Och det blev ju folk av oss också. Nej, men frågan var hur moderskapet går ihop med yrkeslivet, eller?
Precis.
Och då tror jag att man måste se det som en helhet. Att det, vi är ju mammor, vi måste ju kunna jobba och försörja oss. På samma sätt som att yrkeslivet behöver mammor med deras kompetens.
Mm.
Och att det är jätteluddigt svar, förlåt. Jag har ingen...
Men det hänger ju ihop. Jag tänker att moderskapet kommer också ses som den yttersta. Det är ju också löftet på något sätt. Att, jag ska inte säga löftet vi ger, men det är väl också vår första uppgift då som mänsklighet. Att fortsätta reproducera oss. Också en stark, stark drivkraft i botten. Sen är inte det för alla och alla vill inte. Och det är helt great att välja någonting annat. Men det är också en förutsättning för, föräldraskapet är en förutsättning för mänsklighetens överlevnad i alla former, oavsett var vi bor och vilka vi är.
Jag kan bara ge ett kort svar. Jag har så svårt att sätta just bara moderskapet i det här. För att sätta att mina föräldrar har liksom funnits där för mig. Hur de har verkligen, jag satt och pratade med Arskan om det här häromdagen. Mina föräldrar har verkligen haft helt två olika roller i min uppfostran. Så här, pappa är väldigt så här strikt, han är projektledare och väldigt så här, väldigt mycket kontrollbehov. Mm. Medan min mamma det är ju en hippie. Hon hängde ju runt på hippietiden liksom och tar livet med en klackspark. Så här, hon hänger ner i stallet. Det hon hade velat göra nu egentligen var ju bara att sluta jobba, flytta till torp och så här, ha med sig hästarna och leva i naturen. Så jag har liksom fått två olika delar av dem, och det är nu idag som jag har insett hur jag kan ta med det in i mitt liv på ett helt annat sätt. Än att bara, jag har varit väldigt mycket åt pappas håll innan. Men nu har jag börjat se vad mamma gör också och hur min uppväxt har varit där. Mm. Och kunna implementera det liksom.
När du sa det där så tror jag att jag kom på bättre vad jag tänker. Jag tror att mamman sitter på enormt mycket kunskap och kapacitet och erfarenheter och en kompetens som man inte har om man inte är mamma. Så jag tänker att jag skulle uppskatta om yrkeslivet gör det mycket lättare för mammor. Att vara både mammor och yrkesverksamma, och att man lyfter de egenskaperna och kvaliteterna som kommer med moderskapet, och att man kan, tror jag, vinna supermycket om inte annat i kvartalsrapporten på att förvalta det.
Japp.
Förvalta moderskapet helt enkelt.
Perfekt. När man är en matriark i det här samhället, har ett mansdominerat yrke, jobbar på mansdominerad arbetsplats, tar för sig, tjänar pengar, är inte rädd för män, och när man på de flesta plan egentligen beter sig som en stark man fast som kvinna, då är man tyvärr inte välkommen i systerskapet. Det är inte män som hindrar kvinnor utan kvinnor själva, så jag undrar hur man kan jobba för att kvinnor i praktiken ska släppa fram kvinnor och inte bara prata om det i fina ord och sen inte göra det i verkligheten.
Byt umgänge, säger jag. Alltså på riktigt. En kvinna som inte släpper in andra framgångsrika, drivna, starka med maskulin energi. Hej då länge. Jag har levt för länge för att liksom försöka anpassa mig till liksom. Ja, men vad fan. Nej, men det går ju inte. Så, det är klart att vi måste lyfta andra kvinnor och bara outa sådana dumheter. Sluta tramsa.
Men det där är ju en del av det toxiska feminina.
Att så här skjuta... Härskarteknik, exakt. Så. Och där under, bakom alla som använder härskarteknik, finns en liten pytte människa. Trollkaren från oss. Kommer ni ihåg den? Det var väl inget jävla monster. Det var en liten gubbe som satt med en jävla vev. Skulle vara jättestor och bara...
Är det nu jag ska säga att jag inte har sett den?
Så var det.
Du ska inte säga att du inte har sett den. Du ska se den. Bort med det gula skynket. Right?
Så. Så du bara liksom, nej. Det var kort svar.
Och jag har så mycket mer. Okej, fortsätt.
Är den verkliga konsekvensen av tredje vågens feminism att välutbildade kvinnor från urban övre medelklass försöker uppfostra lågutbildade högermän eller kanske män överhuvudtaget? Jag vet att det på individnivå kan se ut på helt andra sätt, men jag talar om den mer generella och kollektiva nivån. Vem som förväntas uppfostra vem?
Ja. Tycker uppfostran är fel ord.
Får jag läsa den där frågan? Det var så många...
Det är sjätte frågan.
Jag tänker så här, det är ingen som ska uppfostra någon annan. Jag tycker om frågan också på den. Men alltså, arga medelklass, liksom, feminister som ska... Det är också... Att kalla det för trams, det kanske är lite lättvindigt, men det är inte rätt väg att gå. Det där är inte, liksom, för mig det är en helt, just nu för mig, omodern feminism. Det är den äktaste femte vågen som vi pratade om innan, det är att bjuda in till samtal, det är att ha ett utforskande samtal. Inte sätta sig över huvudet på någon, oavsett om det är en kvinna eller en man. Så för mig är det där liksom bara att föreläsa för någon hur man ska vara eller tänka, så det är bara förkastligt liksom. Man kan säga så här tänker jag, vad säger du om det?
Ja, för det där är ju snarare, så här tycker jag, punkt, och lyssna på mig.
Nej, men ja, precis. Och göra sin röst hörd i den mån man pallar med det, men försöka i alla fall att göra sin röst hörd när vi ser det framför oss, att det pågår.
Men stötta varandra och tänka själva.
Ja, precis. Det ska jag.
Oavsett man eller kvinna.
Mm. Precis, för de har ju inte gått en meter i de här människornas skor. Liksom. Who are you? Liksom. Mm. Och komma, det är nog hej då länge på den också. Jag gillar inte det. Jag är uppvuxen med killar. Jag jobbar på lager. Liksom hela, de har haft en sån fantastisk roll i mitt liv. Så. Mm. Men jag har båda. Jag kan också uppskatta det kvinnliga. Så man blir så jävla förbannad när kvinnor hänger ut killar. Och män. Och så blir det en sån här, jag har suttit på damiddagar när liksom fruar som trashar sina män liksom. Kan inte sluta snacka skit om dem. Och jag sa, men vänta lite, vill du verkligen vara gift med den här personen? Nu är det en helt annan diskussion. Men just det med att föreläsa och uppfostra och så. Det är omodernt. Mm. Jag gillar inte det. För en dialog och informera dig. Fråga en kille i arbetarklassen som du aldrig skulle på. Liksom, vem är du? Vad gör du på fritiden? Liksom? Gå några meter bredvid. Så, ta en promenad med mormor. Ta en promenad med en människa du aldrig har pratat med innan. Världen är ju liksom mycket större än så.
Jag tänkte på en gång när du läste den där frågan att den var ställd till mig. I förhållande till det förra poddansnittet som vi gjorde. Och tänker på, eller i förhållande till gudarna då såklart. Det som, och jag svarar på den utifrån det sättet att tänka på frågan. För mig är det två delar av det. Den första delen är helt och hållet i relation till mig själv. För jag hade en tid i en grupp som var helt fruktansvärd. Men, och där ingenting uttalades utan allting var i kulisserna.
Arbetsgrupp eller bekantskapskrets? Eller?
Mer arbetsgrupp kan man säga. Mm. Och efter några år så, jag visste hela tiden att jag var den som var fel. Och jag lät ganska mycket och jag tog mycket plats och var drivande. Men jag förstod aldrig riktigt vad det var jag gjorde som var fel. Mer än några självklara sanningar som tillskrevs, men det var inget unikt så. Och sen så, sista tiden med den gruppen, så fick jag reda på massa hemskheter som jag anklagades för i det dolda. Och att jag var helt uppenbart en förövare i deras ögon. Och med det så straffades jag i total tystnad och sen handgripligen i vissa situationer. Det för mig var jättesvårt att hantera på ett privat plan. Så då gjorde jag, eller jag kom på idén till att göra gudarna och frågeställningen, vad händer med en människa när den utpekas som en förövare?
Mm.
För att jag ville förstå själv vad det var som hände med mig när jag förstod att jag var en förövare i andra människors ögon. Inte i liksom något större uttryck i att jag har slagit någon eller utnyttjat någon eller så, utan bara att jag som person förstörde gruppen för den här gruppen. Och när jag började leva med tanken på att jag var en förövare, så det var en jättesvår psykologisk situation. För jag försökte försvara mig från de här anklagelserna som jag inte hade fått uttalade mot mig, men som jag hade fått höra på omvägar att den här gruppen sa om mig. Så jag försökte försvara mig från de här tysta, viskande argumentationerna till min nackdel, samtidigt som jag försökte förstå dem. Och då började jag liksom smula sönder hela mitt jag den sista tiden i den gruppen och blev nästan självförintande. Och sen så blev jag så otroligt arg. Och försökte parera det där. Sen så när jag då kom på att jag ville göra en föreställning för att jag vill förstå vad som händer när man utpekas som en förövare, så tänkte jag att det som jag hör, och det är mina kretsar, det som det mesta kretsar kring, är ju att män är svin och män är dumma i huvudet. Och då tänker jag, eller tänkte då också, att det som händer mig just nu, om man sätter det i relation till samhällsdebatten om män och blicken på män, kanske kan jag både förstå någonting om mig själv, men kanske kan jag också förstå någonting om vad det är som gör att det är så extremt polariserat. Mm. Det som hände då var att jag ringde till 4 av mina bästa killkompisar som är skådisar allihop. Och sen så föreslog jag att vi skulle göra en ny version på Dante där man som utpekad förövare måste möta sig själv och alla sina kassabeteenden. Mm. Så att för mig så var det ju på ett sätt en helvetesresa för att jag behövde rannsaka mig själv och förstå, där har jag faktiskt gjort fel. Där, det tar jag på mig. Där skulle jag bett om ursäkt. Om jag hade haft möjlighet där och då. Och att på så sätt så var det både en reningsprocess för mig, men det blev också väldigt intressant för jag fick en inblick i den världen. Så att jag skulle utifrån mig själv, som när jag svarar på den frågan, säga att jag har aldrig haft någon intention att uppfostra vad det stod lågutbildade högermän till att bli någonting annat. Utan jag har försökt att fatta mekanismerna som drar igång när ett sånt här, en sån allmän bild av en individ eller av en roll blir en vedertagen sanning. Och vad, den, vad som händer med den individen då. Så att på det hela taget, det är min historia kring gudarna. Jag tror inte på uppfostran.
Tack. Så sista frågan här, där vi lämnar också med en glimt av ljus och ett frö av vad vi kan bli bättre på. Ni får var och en svara på det, tänker jag. Hur kan vi utveckla matriarkerna inom och omkring oss?
Jag kan börja.
Okej.
Nej,
men så här, jag utgår ifrån, för jag satt och tänkte idag inför det här samtalet, vad är en matriark egentligen? En person som står kvar i storm, som kan liksom pusha framåt med kärlek, men också finnas där som ett stöd när det är utmanande. Men som också har, det är inte en person som är färdig, utan en person som fortfarande lär sig av sina misstag och fortfarande lär sig av andras perspektiv. Och då kunna ge ringar på vattnet utifrån, ja, med de, vad ska man säga, attributen eller vad man ska kalla det jag precis sa. För att då kunna föra det vidare liksom. Att stå i det och fortsätta framåt. Och försöka ha dem i åtanke för att liksom bygga upp den personen i sig själv samtidigt också.
Jag tänker på matriark och hur kan vi liksom frambringa det där. Det ena är ju liksom, jag ser matriarken som en grundad person med ödmjukt självförtroende som finns där. Och enda sättet att utveckla den, det är att söka andra så kallade matriarker, andra förebilder, att söka kunskap hos äldre, att inte vaska kunskap, att inte hoppa över och promenera med mamma, pappa, mormor, alltså att söka mera kunskap, också att ge sig själv en röst i olika sammanhang. Och vågar vi inte det, så kroka arm med någon som säger, jag vill, följ med mig här, var min stöttepelare, så. Att vi ska släppa fram den och bjuda in så mycket av de kloka äldre kvinnorna i olika sammanhang och så. Det känner jag jättestarkt. Så. Men ödmjukt självförtroende.
Mm.
Så.
Ja, 1000 tankar. Men ingenting färdigformulerat. Kan inte du svara på den frågan, Navid? Först. Nej. Jag försökte köpa mig tid. Det låter så fläskigt när man säger det. Eller när jag tänker det. För mig hör det ihop med, ja, en ödmjukhet inför hur jobbigt livet kan vara. Och hur jobbigt det kan vara att vara människa. Och uttrycka sig. Och finnas till och driva sina tankar. Och utmana sig själv och sätta sig själv i situationer där man behöver uppfinna sitt jag igen och sådär. Och att jag önskar alla människor att våga släppa in andra människor och andra människors välvilja. Och jag önskar att alla människor på samma sätt hittar sin egen välvilja och vågar vara generös med den. För att jag tror att när vi är på en plats där man både kan ta emot och kan ge fint, så tror jag att vi kommer gå i väldigt liksom högt tempo framåt mot någonting väldigt vackert. Och där tror jag framför allt i den tid som vi nu har kommit, eller snart kommer ur med pandemin, men också med alla oroligheter som är överallt, att om vi vågar lyssna och vill förstå äldre kvinnor och den kunskapen som de besitter, på samma sätt som att vi vill förstå oss själva och alla andra runt omkring, men att det finns en större vetskap än vad individen bär. Om man vågar ta hand om det, så ja. Oh, jag blir jätteberörd av det. Det vackraste av allt är att våga mötas. Och om vi vågar möta äldre kvinnor och äldre män och alla människor, så tror jag att vi har väldigt mycket att lära oss. Och den kunskapen tror jag att vi behöver för att kunna göra det här till en så bra plats som möjligt.
Wow.
Tack snälla Emanuel. Mm. Tack Miriam. Tack Victoria.